Podplay.
Hallå, Sebastian Mattsson här. Kul med comeback. Jag har blivit ombedd av min vän, det är han fortfarande, Petter Landén, att säga mitt om Kurt Zuma och den här incidenten som alla pratar om med katten. Jag blir såklart väldigt, väldigt upprörd när jag ser det här. Det enda positiva är väl att jag har sett en sån unison reaktion från typ alla. Jag har inte sett någon försvara Kurt Zuma. Jag har inte sett något sånt här. Ja, men det är bara en katt. Vad snackar de om? Utan alla verkar vara ensam att det här är ett riktigt, riktigt avskum. Och det är fint, för jag kommer ihåg när man växte upp att det var mycket så här roliga, inom citationstecken, anekdoter som berättades om folk som hade stoppat in katter i mikron och sånt. Vi verkar ha gått förbi det. Och vad vi istället får är ett kollektivt fördömande av idioter som Kurt Zuma. Ska bli kul i fel ord, men ska bli intressant att se vad uppföljningen blir. Vad West Ham gör. Men för min del så får det gärna bli ganska hård avstängning. För att citera Carl Djurborg, tidigare Kickrush. Medverkaren, med deltagaren, någonting, kontributören, om det är ett ord. Jag vill stryka två, inte ett streck, utan två svarta streck över Kurt Zuma. Fuck off, man.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig, Joakim Rydström. Och på länk har vi Therese Strömberg.
Så är det.
Så är det. Och här mitt emot mig i studion sitter Pontus Wainemo.
One take Wainemo, tack.
Just det, one take Wainemo. Sen hörde vi ju då en gammal bekant här i introt. Vi vet ju, jag har ingen aning om vad han har sagt, ärligt talat, vi har inte lyssnat på den. Men vi tror att han pratade om det här med att det har sparkats lite på katter nu.
Som det ju görs.
Som det görs ibland. Vi kommer att återkomma till det senare. Men vi får se om vi kanske har samma take då som Sebastian Mattsson hade. Det vet vi inte. Vi har faktiskt bokstavligen ingen aning. Vi vet inte vad han har sagt.
Som är bäst för alla, tror jag.
Kanske bäst för alla. Jag ska testa den här grejen. Det var jättelänge sedan. Hur är läget?
Jo, men det är väl... Det börjar ordna upp sig nu. Börjar hända lite saker. Kul att kolla på fotboll igen. Efter... mardröms januari med typ tre Premier League-matcher. Man bara, vad i helvete är det här? Men nu, ja, nej, men det ser fram emot en sprakande vecka. Dubbla Liverpool-matcher och massa Premier League.
Så jävla mycket fotboll på gång är det. Hur mår du, Therese?
Jag mår bra, gör jag. Om det är någon som tycker att min röst är lite konstigare än vad den brukar vara, så är det för att jag har varit sjuk. Jag är frisk, men min röst verkar vara konstant. Och om jag mutar mig själv under en längre period, så är det för att jag hostar. Men jag mår bra.
Jag tror du lät konstigt för att du pratade in i en burk.
Ja, det känns som att typ min näsa sitter i en burk.
Ja, men det är där, vi har ju så här, jag och Pontus sitter här i studion, sen så har vi varsin burk i handen, eller en burk i handen med så här långt snöre som går hela vägen. Ja, så det är den de pratar i. Fin gammal, ja, uppsättning. Jag tänkte vi skulle prata om moral idag. Det är en het grej att säga. Det är som om vi sitter och pluggar filosofi ungefär. Hur mycket Immanuel Kant har du i minnet, Pontus?
Jag vet att jag var alltid pro Kant versus Nietzsche, va?
Så ja,
det,
okay, ja.
Det är den änden.
Ja, vi får se hur mycket du blir citerat idag. Och ja, men så här, det vi ska prata om är vad kan vi egentligen förvänta oss av fotbollsspelares ansvar som förebilder. Och vi pratade ju senast om Mason Greenwood och hur han är misstänkt för våldtäkt och misshandel mot sin flickvän. Sen så kom nyheter om dagen om att Nike bryter samarbete med Greenwood nu. Inte helt oväntat.
Nej.
Och sen pratade vi mycket om, ja, vad det sa Manchester United att de valde att signa Cristiano Ronaldo och att en sån som Ryan Giggs satt på hedersläktaren under Ronaldos första match. Och nu, ja, som Sebastian var inne på, så finns ett videoklipp där Kurt Zuma sparkar och slår en katt. För att ta det allra senaste exemplet. På både viss mening brottslig, men framförallt just moraliskt förkastligt beteende. Ska vi stanna lite i den här katthistorien bara innan vi går vidare? Den är ganska bizarr, va?
Ja, men det får man väl ändå säga. Ja. Eller? Det är ju, det är väl bland det sjukare man har sett video på liksom.
Ja, det är så jävla random bara.
Alltså det här är, det är ju också någonstans så tror jag ju att det här är lite det positiva med att vi lever i 2022, att man faktiskt finns bilder på att man kan se den här otroliga idiotin och galenskapen. Mm. Jag är ju ganska övertygad om att samma typ av djurplågeri har ju skett tidigare också. Alltså man hör de här storiesarna från hur spelare betedde sig på 90-talet och tidigare än så, med Paul Gascoigne som sket i Gattussos strumpa. Sådana typer av idioti. Jag tror att, ja, att det här att jag sparkade på en katt, ja. Det kom inte med i självbiografin.
Kenny Dalglish nämnde inte det.
Nej, men det, så jag tror att men det är bra att den här idiotin kommer upp till ytan, tror jag, för att verkligen kunna problematisera det.
David Moyes kommer inte bänka honom, för övrigt, ska jag säga.
Exakt. Nej, men jag tror också, jag vill bara säga det här som att jag twittrade om det här igår, vilket väl typ alla gjorde. Mm. För att det var ju absolut sinnessjukt. Och jag har inte ens sett hela videon. Jag bara såg att den swishade förbi och jag såg vad som stod att det hände i videon. Men och där menade ju jag på, jag är helt med på att jag tror att det är bra att såna här saker liksom kommer fram, för att det är ju helt fruktansvärt och det är ju också brottsligt, så att det är liksom, men jag är inte så säker på att alla människor på Twitter behöver se den här videon. Jag är inte så säker på att det är det absolut bästa som kan hända, att man att man delar den här typen av liksom videor på när folk misshandlar folk eller djur eller vem det nu är när man gör fruktansvärda saker mot. Så jag förstår att argumentet finns att så här, men nu ser man ju svart på vitt vilken jävla idiot det här är. Mm. Men jag är ändå inte helt säker på att det är liksom, jag tycker att det finns jag vet inte exakt vad det är som styr människor att vilja dela, att vilja dela med sig av det grafiska liksom, att vilja att fler ska se det fruktansvärda som man själv precis har sett. Men jag är inte helt säker på att det liksom är det absolut viktigaste i det hela, att alla ser videon.
Ja, det är ju sinnessjukt. Men att, det enda som är viktigt är ju att polisen ser det, egentligen.
Ja, men precis. För det är ju liksom, det är ju bevismaterial i någon mån ifall man väljer att utreda det hela och så vidare. Men sen är jag liksom, när det är, samtidigt så här är det ju viktigt såklart, men man kan ju ta del av informationen om att det här har hänt på andra sätt än att sitta och kolla på en video där
jag har bara läst om det. Jag kan inte titta på sådana grejer.
Nej, verkligen inte. Men sen, det finns ju forskning som säger att barn som ser djur bli misshandlade eller djurplågeri har större tendens att, alltså, att bli våldsamma i vuxen ålder. Liksom, att man förstör empatin på något sätt. Liksom att det finns forskning som visar på det, som har kommit fram nu i samband med det här. Så det är klart att det inte är bra att det sprids. Men jag tycker att det finns, jag tycker att det ändå, det finns någonting som är positivt med att vi lever i den här tidsåldern, att sånt här inte kommer under radarn. Mm. Går under radarn så himla är lätt längre. För jag tror att det här, just den här typen av saker, det har garanterat hänt i de flesta klubbarna genom de flesta år. Och inte för att försvara Kurtosoma på något sätt, det gör jag verkligen inte.
Nej.
Det
gjorde du inte heller. Du bara sa att det här det är toppen på isberget.
Ja, verkligen. Så jag är glad för att någonstans att, ja men, så här gör man fan inte. Jag är glad att det på något sätt kommer fram och att det får konsekvenser. Mm. Om han nu får konsekvenser, han verkar få spela ändå och inte hört någonting om något.
Ja. David Moyes gick ut nyss och bara sa att han kommer inte bli bänkad. Liksom. Jag tänkte vi ska citera Gordon Strachan här också.
And we hear about, we give Uruguay stick about defending them. Every manager defends a player who steps out of order. In football, you know, people talk about morals. We don't have
we don't have
any morals in football. Let's get that right. We have none. Because over the years I've played football, there's been wife batterers, there've been drunken driving incidents, there've been infidelity, there've been Eric Cantona jumping in the crowd and kung-fuing somebody in the chest. the club stand by them. And the supporters themselves, when these guys come back, they stand up and applaud them on the pitch. So don't anybody start talking about morals, because we don't have any in football.
Vi har ingen moral i fotboll. Ingen, säger Strachan. Och han nämnde bland annat då fyllerkörningar, otrohet och att, ja, det finns exempel på när någon kungfu sparkar en annan i bröst och folk liksom bara applåderar det egentligen. Och i klippet så kallas det här för en depressive view of football. Men visst har han en poäng här, att det finns ingen moral i fotboll. Vi kan inte förvänta oss det av spelare.
Alltså, det finns ju, det är otroligt deppigt att säga att det är så.
Ja.
Däremot så tror jag ju att jag tror att det finns två saker i det här. Dels så är det ju så att å ena sidan så är fotbollsspelare helt vanliga människor. Och såna här alltså, dåliga, inte alla människor, men människor i hela samhället, i hela världen, gör ju dåliga saker varje dag i liksom större eller mindre skala, och det finns ju liksom ingen, det hade ju varit dumt att tro att fotbollsspelare skulle vara helt felfria människor som bara gör bra saker hela tiden, så att det är klart att i någon mån så, det kommer ju alltid förmodligen finnas fotbollsspelare som gör saker de inte ska göra, oavsett om det är liksom att ja, om det är fruktansvärda brott eller om det bara är liksom moraliskt tveksamma saker som de gör, så kommer det väl mer eller mindre alltid finnas fotbollsspelare som gör dem, för att fotbollsspelare är människor precis som alla vi andra. Och sen finns det också då den här delen med att okej, men kan man inte då förvänta sig, för det är ju det som blir frågan här, ska man inte kunna förvänta sig att fotbollsspelare, kända människor överlag, men fotbollsspelare är de vi pratar om här, ska man inte kunna förvänta sig att de uppträder på ett sätt som gör att de är bra förebilder, som gör att de liksom är bra ambassadörer för sina klubbar, att de är bra förebilder för alla liksom miljontals barn och unga och alla andra människor för den delen runt om i världen som följer dem och sådär. Och det där tycker jag är en jättesvår fråga, vad man ska kunna förvänta sig och inte. I den bästa världen kan man ju förvänta sig att alla människor är bra människor. Men så är det ju inte. Och jag tycker att man så här, någonstans så behöver man ju skilja på alltså någonstans är det ju så här att ta liksom fotbollsspelare som misstänks för våldtäkter till exempel. Det är så svårt att säga så här, åh vilken dålig förebild. För det är ju inte där det i första hand handlar om där, utan där handlar det ju om att åh vilken fruktansvärd människa. Så att det är så svårt tycker jag att bara prata om, alltså att ta in allt det här och prata om begreppet förebild, att vara en bra förebild. För att det är ju liksom, begår man en grovt brottslig handling så är man ju, då har man ju länge sedan liksom någonstans inom sig liksom, ja, då är man ingen bra förebild redan från början. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det är så svårt att få fram exakt vad det är jag vill komma till. Men jag menar mer att så här, jag vill bara inte att det ska verka som att man, att vi tycker att det viktigaste för att fotbollsspelare inte ska begå brott är för att de ska vara bra förebilder, utan det är ju för att de inte ska begå brott. Man ska inte begå brottsliga handlingar. Det är liksom, det är någonting helt annat att vara en brottsling än att vara en förebild. Det är lite det jag menar med det. Och som sagt, jag tycker att det är svårt att säga att man borde kunna förvänta sig, för det är ju att fotbollsspelare ska vara bra förebilder. För det är någonstans att säga att de ska vara någonting helt annat än vad alla andra människor är. Förstår ni vad jag menar?
Verkligen, jag håller verkligen med. Det är, vilken måttstock ska man mäta fotbollsspelare efter? Ska man separera dem från mänskligheten? Eller ska man, alltså, en bra förebild kan ju vara, det kan ju vem som helst vara. Är tröskeln högre för fotbollsspelare för att de är mer highlightade och mer, ja men, avgudade, eller vad man ska kalla, idoliserade av barn, liksom de barn följer dem, tittar på vad de gör. Är det viktigare för dem att vara bra förebilder? Jag vet inte. Alltså, nu blev det ju i allt som har hänt här, är det ju, det finns ju många grader i helvetet liksom. Men så kommer ju ut den här videon på Jack Grealish när han, ja men, är jättepackad utanför en klubb.
Just det.
Är det någonting att man ska ha med här? Är det dåligt av honom att vara full? Får inte han göra det för att han är fotbollsspelare? Måste han hålla sig borta från det mänskliga bara för att han är en professionell fotbollsspelare? Är det där måttstocken är? Att du ska vara puritan liksom. Mm. Är det måttstocken? Det så är du en bra förebild? Eller vad är liksom, ja, nej, du kanske inte ska göra som Kyle Walker och ha hem 8 prostituerade på fest. Men det ska ingen ha. Att gå till en klubb och vara full, jo, men det gör väldigt många människor. Men får man inte göra det som fotbollsspelare? Eller, alltså, vart går måttstocken?
Det var lite det där jag var ute efter. Att så här, när man pratar om att vara en bra förebild eller inte, då är det ju egentligen mer den typen av Jack Grealish-händelser. Det är de som går under, tycker jag, den typen av liksom, händelser, om man ska kalla det för en händelse att en människa var full. De går under liksom, paraplyt, är det här en bra förebild eller inte? Medan brottslingar och människor som begår brottsliga handlingar, fotbollsspelare då, som vi pratar om, det går liksom under någonting helt annat. Och där tycker jag, om man pratar om, jag tycker också att det är jättesvårt, som Pontus säger, att liksom dra en gräns för Jack Grealish. Alltså det är ju mer det tycker jag också är jättesvårt, så länge man liksom inte skadar en annan människa. Så men däremot så tycker jag att i de här fallen där fotbollsspelare misstänks för brott, allt från rattfylla, misshandel, våldtäkt av människor och allt vad det är. Där är det väl kanske snarare fotbollen som helhet som behöver vara en bättre förebild än vad man är idag. Inte fotbollsspelaren i sig, för att det är ju en brottsling. Men fotbollen behöver kanske bli bättre på att vara en förebild i det, och inte till exempel låta Kurtzuma spela match samma kväll som det här har kommit fram att han har gjort.
Man måste visa att det finns en konsekvens för handlingen inom fotbollen som inte har med det civila samhället att göra. Liksom.
Ja, men precis. För att på samma tema som så här, vart drar man gränsen för fotbollsspelare, måste fotbollsspelare vara bättre människor än alla andra bara för att de är fotbollsspelare och bara för att de är kända? På samma sätt så kan man ju dra åt andra hållet och säga det, att fotbollsspelare kommer ju så väldigt ofta undan med saker och ting. Det blir som att för att de är fotbollsspelare så blir de inte straffade, för att Kurtzuma är en tillräckligt viktig och bra fotbollsspelare för att han ska få spela fotboll, även fast det precis nyss samma dag har kommit fram att han har misshandlat en katt. Och det är ju, där tycker jag att fotbollen har ett ansvar där att vara bättre förebilder i att vara tydliga med var man står i frågor när det kommer till ens egna spelare, kanske liksom spelare generellt, att liksom företrädare inom fotbollen och fotbollsklubbarna måste våga markera kraftigare när den här typen av saker uppstår, när den här typen av liksom händelser visar sig. I det här fallet har det ju skett, men när det också visat sig att, som i Mason Greenwood till exempel, som är misstänkt än så länge då, att man markerar kraftigare. Och där, som sagt, jag tror att det ligger på fotbollen som helhet, om folk förstår vad jag menar när jag säger fotbollen då, att vara en bra förebild. För att med spelaren i fråga så är det redan kört. Det var ju en människa som tydligen var en brottsling. Liksom.
Men en grej som jag tänker på, det är så här, hur mycket klubbarna egentligen jobbar med att ta hand om, ja, men det är unga killar som kommer in till akademier eller kommer in som väl så redan från början. Om man tänker på en sån som Martin Bengtsson, Örebro represent, i sin bok I skuggan av San Siro, så skrev ju han beskriver ju liksom fotbollen som den var för 15-20 år sedan. Man beskriver ju en otroligt toxisk miljö som han kommer in i, som verkligen inte känns som en bra grogrund eller en bra värdegrund att stå på för att sen bli en offentlig person. För det känns som, det är väldigt grabbigt, det är väldigt hierarkiskt, det är väldigt mycket liksom hugga varandra i ryggen. Han blir nedsparkad av Marco Materazzi på en träning bara för att jävlas. Alltså, hur mycket gör klubbarna egentligen för att ta hand om spelarna?
Det är det
liksom?
Det är väl det som är problemet. Alltså det är miljön som de här pojkarna växer upp i. Hur inkluderande är den för alla människor? Hur mycket får man lära sig om men alla människors lika värde, eller alla djurs lika värde i Kurtzumas fall. Det är liksom, det är ju, jag tror att sätter du 150 jättetalangfulla pojkar, gör dem ekonomiskt oberoende för var den åldern, och helt skyddade och idoliserade från 14-15 års åldern. De umgås bara med varandra, det är enorm vinnarmentalitet. Jag tror att det är biproblem. Och där måste man ju ta ett samhällsansvar att utbilda de här människorna till att bli, ja men, moraliskt. Alltså att det finns, jag tror inte att det är någon slump, att jag tror att det är svårt liksom. Mm. Och sen, ja, om det är 150 av dem som är 15 som är i en klubb, eller mellan 13 och 17 som är i akademin, tre av dem går vidare och blir proffs liksom. Mm. Men det är ju inte så att alla 150 blir dåliga människor, men jag tror att det är en svår miljö som man måste liksom, som man behöver jobba med, att man, att de behöver, där behöver klubbarna ta ansvar och samhället behöver ta ansvar. Så ja, det är ju där det började, och det där är det enda stället vi kan göra någonting. För nu om West Ham men stänger av Kurt Zouma, skadan är ju redan skedd.
Mm.
Nästa gång så filmar de väl inte när han sparkar på en katt liksom.
Känns det lite grann som att det är där som är lösningen där. Bara så, ja. Men sluta filma, säger man, och sen så låter man det bara fortsätta.
Ja, men det är där som man någonstans så behöver man ju jobba mer proaktivt i ungdoms, i akademierna. Alltså hur, nu ska vi ta hand, många av de här flyttar ju liksom 50 mil när de är 14-15 år för att spela i de här akademierna. Hur formas de och blir goda människor och inte blir brottslingar liksom. Det är ju den enda lösningen. För alltså nu är det för sent. Det spelar ingen roll om Nike kickar Mason Greenwood liksom från sitt sponsorkontrakt. Det är för sent.
Men finns det goda exempel då? Alltså tänker jag. Alltså,
det är klart det finns, de flesta är ju goda exempel.
Ja, jag menar klubbar. Alltså finns det en klubb som man kan säga så här, den här klubben gjorde så här, eller
Men det är så här, jag tror inte att det är Manchester Uniteds fel att det har varit personer i den klubben som har begått brottsliga handlingar. Jag tror att det är en miljö som kan vara toxisk. Mm. Alltså med många vinnarskallar som ska vara, jag ska visa att jag är bäst.
Mm.
Det kan bli problem.
Jag tror också, precis som du är inne på Pontus, så tror jag också, för det där tänkte jag på mycket igår, att just det här att fotbollen behöver ta ett större ansvar att uppfostra människor och inte bara fostra bra fotbollsspelare. För att det är liksom, det är ju, i grund och botten kommer det låta superpretentiöst, så det är viktigare att vara en bra människa än att vara en bra fotbollsspelare egentligen. Men de här unga killarna, precis som Pontus är inne på, kommer in i den här miljön väldigt tidigt i livet ofta. Och de som också då tar steg till att kanske få ett bra kontrakt med en Premier League-klubb då, till exempel vid liksom 18, 19, 20 års ålder. Man är fortfarande väldigt ung då. Man har varit i den här miljön ganska länge. Och helt plötsligt så är man liksom mångmiljonär, mer eller mindre, över en natt. Folk älskar den. Man får allt vad det innebär med liksom kändisskap och som, ja, nu för tiden också liksom följare i sociala medier och allt sånt här. Och jag tror att det är i den liksom miljö som Pontus har beskrivit och med det här som också kommer till det när du väl lyckas, om du väl lyckas. Det är också, jag tror att det kan vara en miljö där det är jävligt lätt att tappa bort sig själv.
Mm.
Och veta vem man är, känna till ens egen identitet, sina egna värderingar, lära känna sig själv. För att allt det här andra med fotbollen och allting runt omkring den blir så mycket större och så mycket viktigare på något sätt. Att det är liksom det enda man har tid att ta in. Och sen så förlorar man väldigt mycket av allt det här andra för även om fotbollsspelare är vanliga människor så lever de ju inte vanliga liv i regel.
Mm. Nej,
kanske förlorar mycket av det här som liksom alla vi andra, höll jag på att säga, men i alla fall vi tre i den här podden liksom har levt ett vanligt liv på ett helt annat sätt, att man har liksom gått i sin skola och sen så har man börjat gymnasiet och sen har man kanske börjat jobba eller plugga vidare och man har testat liksom efter att man har fyllt 18 på att flytta hemifrån och man har inte haft någon uppståndelse kring sig, man har inte varit någon mångmiljonär, man har inte haft de här förväntningar på sig utifrån, för det kommer ju också på fotbollsspelare. Det finns en enorm förväntan på hur du som fotbollsspelare ska vara. Vilken typ av kläder du ska ha, vilken typ av bil du ska köra, liksom att du ska leva en viss typ av liv som förväntas av dig. Kanske i vissa fall ha en viss typ av tjej till exempel. För att det är ju som vi vet oftast det de har i herrfotbollen fortfarande. Mm. Så att det är ju liksom den typen av förväntningar som finns på fotbollsspelare tror jag också bidrar till just det här som jag var inne på. Att, att det nog kan vara ganska lätt att tappa bort sin egen identitet och veta exakt vem man är. Och att man bara liksom fasas in i en mall. Mm. Som det förväntas att man ska befinna sig i. Och då det i kombination med allt det som Pontus var inne på, jag tror inte heller att det alltid är en bra miljö för unga killar att komma in i. Man kan nog ganska lätt tappa bort sin sin kompass liksom.
Men som det har varit i en jättesnackis i hockeysverige eller hockeyvärlden nu i höstas med alla de här inkilningarna som sker när man kommer i olika miljöer. Vad gör det med en människa liksom?
Mm, verkligen. Mm.
Det behöver inte betyda att man går och blir en brottsling och sparkar på katter. Men det är ju inte en miljö som alltid är helt 100% för alla människor. Och det är ju, ja, det är ju den enda lösningen på de här problemen, det är ju att jobba i tidig ålder liksom. Att, att klubbarna måste börja ta ansvar för att det här människor de har att göra med liksom.
Jag tänker mycket på den toxiska manligheten i det här, för jag är ju uppvuxen i en småstad och spelade hockey och fotboll hela uppväxten.
Vaxade lagkamraters rövar på träningarna?
Det gjordes inte, men det var ju väldigt, alltså så här, vi hade ju en spelare i laget som helt plötsligt bara ställde sig och, ja, han ställde sig och pissade på en annan spelare i duschen. Ingen vågade säga någonting om det, för att det var liksom den mest uppburna spelaren i laget som gjorde det från absolut ingenstans.
Och så säger alla, vad fan, en kissbomb.
Ja, och det gjordes jätteofta, givetvis. Ja. Men så här, det jag har tänkt mycket på, så, alltså min personliga resa från den miljön jag växte upp i till vem jag är idag, så handlar det mycket om att det var först på gymnasiet jag började träffa andra människor som kanske hade andra intressen, kanske hade läst en bok, alltså var intresserad av det på det sättet. Att det tog så lång tid för mig i livet att få in de elementen i livet. Liksom, och när jag började få alltså tjejkompisar som liksom genuint var kompisar, det tog ännu längre tid. För att man gjorde inte så där jag kom ifrån. Och jag har tänkt så mycket på när jag pratat med Martin Bengtsson om de här grejerna, för han är ju lite yngre än jag, ja, men liksom hur han liksom beskriver hela den uppväxten av att det var just det här manliga, det var det här grabbiga, det var ett ideal kring det. Och som du är inne på, Therese, när man kommer så förväntas man vara på ett visst sätt som spelare liksom, för att det är den mallen man är formad i. Men det Martin pratade om när han liksom började turnera med sin bok, det var att han åkte ut med hjälp av så här, ledarskapsorganisationer inom fotboll och inom idrotten överhuvudtaget, och träffade klubbar och pratade om, ja, men så här hade jag det, vad kan ni göra? Och han sa ju, det var en ögonöppnare för typ alla han träffade, och det här var 2010 alltså, som han åkte runt och, typ, och liksom han bara, han träffade människor som aldrig ens hade tänkt tanken på liksom, att jaha, man kanske kan prata om värdegrunder, man kanske kan prata om, alltså moral är fel upp, men man kanske kan prata om förebildskap, man kanske kan prata om liksom att ta in andra personer med andra synsätt. Liksom. Och det var ingen som hade tänkt de tankarna förrän han dök upp. Och det är så här, nej, och, det är så jävla bisarrt. Liksom.
Ja, men verkligen. Och sen så ska man väl säga i allt det här, även om alltså fotbollen är den liksom, miljardindustri, det är över hela världen och det behövs ganska mycket förändring i den miljön som vi har varit inne på. Det kommer säkert ta sin lilla tid. Det finns säkert fortfarande vissa krafter inom fotbollen som också är emot den typen av förändring. Det ska man nog inte heller blunda för. Men om man ändå vill så här, ändå få in någonting lite positivt, så är det ju när man pratar med fotbollsspelare så är det ju många som, om man pratar med svenska fotbollsspelare i alla fall, så är det ju många som pratar om både fotbollsspelare i Sverige men också de som är eller har varit utomlands. Det är väldigt många som pratar om att det blir bättre och att det är helt annorlunda nu än vad det var för kanske typ så 10-15 år sedan, de som har varit med ett tag. Fotbollsspelare kanske som har haft en lång karriär utomlands och kommer hem och ser unga spelare i dit de vänder tillbaka eller sådär. Att det finns, att liksom maktbalansen i omklädningsrum till exempel ser helt annorlunda ut ofta nu än vad den har gjort förr. Och just att det finns ett mycket mer öppet samtal kring allt det psykologiska runt fotboll. Det är flera lag som jobbar med till exempel att man har psykologer inom laget och att man har liksom, gruppsamtal eller att man ja, att man skapar liksom, att man ändå någonstans på väg kanske att skapa en miljö där man pratar mer om de här sakerna. Så att det finns ju, det ska man ju ändå säga, att så här, det har ju ändå så här, så de sakerna går ju framåt, även om vi bevisligen inte är där än, och det bevisligen fortfarande finns väldigt mycket som är väldigt problematiskt inom fotbollen, så finns det ju ändå liksom vittnesmål om att det är på väg åt ett annat håll, så att vi inte bara blir så här deppiga, och även om det är liksom, det är lätt att bli där när folk liksom misstänks för våldtäkt och sparkar på sina katter var och varannan vecka, känns det som, vilket ju är då såklart extremt grova fall då i det här enormt breda spektrat vi har varit inne på, om vad som hade varit önskvärt att kunna förvänta sig att fotbollsspelare gör och inte gör.
Det är ju för jävla deppigt. Alltså, det är när man läser de här grejerna, det är ju väldigt deppigt. Ja, nu pushar vi här på Expressen att West Ham-försvararen Kurt Zouma skapade skandalrubriker när han sparkade och slog sin katt i ett filmklipp. Nu har han fått böter på 250 000 pund och katterna är omhändertagna. Och så citerar vi The Sun och Daily Mail. Så att det verkar som att det, ja, åtminstone går åt det här hållet där.
Ja, och det är väl för väl att klubben faktiskt väljer att agera, dels också myndigheter som tar hand om katterna, men att klubben kanske väljer att agera. Däremot så ska jag bara säga att jag tycker att det är tråkigt att det ändå skulle krävas, att för det är förmodligen för att det har blivit så enormt stor uppståndelse kring att han trots allt fick starta och spela matchen igår, utan att mer eller mindre klubben sa bara att vi fördömer all form av våld, och så är det med det, men, och sen så fick han spela för att han var en av deras viktigaste spelare ändå. Så att det är synd att det inte kunde göras på en gång, tas tag i på en gång. Det vill man ju, dit vill man ju komma i den frågan, att klubbarna direkt ska ha den instinktiva lösningen på det hela, att det här måste vi ta tag i ordentligt.
Ja, precis, inte bara vänta sig vad folk säger. Det står att han får de 250 000 bund som West Ham då får honom att böta motsvarar 2 veckor av hans lön, skriver vi. På tal om att vara välbetald.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Då var det FA Cup med några Premier League-matcher har hunnits med sen vi sågs senast. Nya Newcastle mötte Lampard och Everton. Det slutade 3-1 till Newcastle. Det är kul för Newcastle, mindre kul för Lampard, som kanske hade behövt bygga lite mellanrum till just Newcastle, som nu bara är en på en bakom i tabellen.
Ja, Everton är ju alltså på god väg att blanda sig in i bottenstriden. Eller de är involverade, men de är på god väg att involvera sig, att faktiskt åka ur i slutet på säsongen.
De har en match mindre spelad, men de har 19 poäng, Newcastle 18, Norwich 16, Watford 15 och sen 2 matcher färre spelade, Burnley på 14 poäng. Så det börjar bli ganska trångt i det.
Jo, fortsätter de i samma form som de har haft sedan oktober, november, då är det ju kört.
Alltså, ja, faktiskt.
Och det ser ju inte bättre ut. Newcastle var ett bättre lag igår, tyckte jag. Åtminstone i slutet. Så det är ju oroväckande på riktigt. Det här är ett lag som många tippade skulle utmana om topp 4 efter ekonomiska insatser de senaste åren liksom. Men det här är ju illa. Det är riktigt illa i mångt och mycket. Så det, jag tror väl att de kommer klara det till slut, men nej, det Newcastle där får man också säga, ser ju tyvärr ut att klara det här.
Ja, men det är skönt att man får in lite liksom människorättsfientliga.
Ja, men vi behöver
så miljarder.
Vi vill ha oljepengar, vi vill ha.
Ja. Så det är ju skönt att man kan köpa sig till framgång ändå. Det är kul att ekonomin funkar.
Ja, men det är väl så vi har byggt det här samhället, det vill säga. Så det nej men ja nej jag det, jag tycker det är jättetråkigt att Newcastle inte åker ur. Det vore fantastiskt om de gjorde det på så många sätt, inte för att fansen förtjänar det på något sätt, för det gör de verkligen inte, men för att ägarna förtjänar det och för att det vore jättekul att gå in och ha världens rikaste ägare som åker ner till Championship. Bara få en säsong till där, ja, det tar lite längre tid, för annars så kommer det ju bli så att det här är ett lag som kommer att börja sopa rent.
Ja, men det kanske var starten på En väldigt fin restaurering vi såg på hos Newcastle.
Ja, men det ser ganska, såg ganska bra ut. Mm. Och ja, det Alanser Maximan är ju, han är så fantastiskt bra. Jag älskar honom så mycket. Han är så bra.
Älskar.
Ja, ja. Nej, men han är det är den enda riktigt sevärda spelaren i Premier League.
Håller du med om det, Therese Strömberg? Den enda riktigt sevärda spelaren i Premier League.
Nej, om jag skulle välja en enda riktigt sevärd spelare i Premier League, så gjorde ju han mål i Uniteds match.
Snygg övergång där.
J. Rodriguez. Wow.
Manchester United fick bara 1-1 borta mot Jumbo Burnley, så kräftgången pågår fortfarande onekligen.
Apropå
onekligen, ja.
Innan vi pratar om United, som jag förutsätter att vi ska göra, Wout Weghorst. Jävlar vad han, nu kollade jag på Everton Newcastle, men bytte över till United i slutet. Mm. Och sen såg bara de sista, vad blev det, typ sista kvarten, sista 20 typ. Men fan vad bra han var. Mm. Han är ju så otroligt mycket bättre än Chris Wood. Och det är så himla kul att Burnley, ja nej, men nu gillar jag verkligen Burnley, vill verkligen att de ska gå upp. Mm. Eller att de ska klara sig kvar.
Men på god väg.
Inte jättegod.
Otroligt sjuka saker som avslöjas nu. Men nu gillar jag verkligen Burnley. Alltså, ja. Vad är det som händer?
Det går så dåligt för Liverpool. Det är därför.
Ja, precis. Ja, men det är ju tungt för United såklart. De gjorde väl egentligen en mycket bra första halvlek och borde väl egentligen ha kunnat stänga till den där matchen snabbare än vad de skulle få en kvittering emot sig i alla fall. Mm. Och sen så kan man väl inte heller bortse från att United någonstans har ett problem med sina anfallare också. Det är väl, vad var det, 12 år sedan senast som Ronaldo gick 5 raka ligamatcher eller 5 raka matcher utan att göra ett mål. Cavani var väl inte tippen toppen heller. Så att där har ju United någonting som de behöver fundera över om inte de kommer in i form snart.
Sen har vi sett de första spelminuterna för Kulusevski i Spurs nu. Hur tycker ni att han klarar sig där?
Ja, det var ju inte asmånga minuter där i helgen. Men det var, jag skrev det i en krönika att jag hoppas att det var tillräckligt många minuter i anfallet för att Conte skulle inse att han ska absolut inte göra någon jävla wingback av Dejan Kulusevski. Men han var bra också. Han kom in, fick väl ligga lite mycket i defensiven kanske i början, men sen så när Tottenham kom loss framåt igen så är det ju alltså Dejan Kulusevski är ju en otroligt kreativ fotbollsspelare som, även om han är en väldigt hårt arbetande spelare och också kan göra ett liksom över hela planen jobb om det krävs, så är det ju inte där han har sina främsta kvaliteter, och det är inte där Tottenham kommer få ut som mest av honom egentligen, utan det är ju helt klart längre fram. Han borde haft en assist. Bergwijn lyckades ju skjuta utanför. Annars hade han ju också fått in en assist på kontot i den där första matchen. Så att, det var en debut som lovade mycket, tycker jag. Mm. Ifall Conte bara nu som sagt fortsätter att spela honom där fram och inte på en kant och liksom jobba alldeles mycket bakåt.
Det är väldigt kul att se det första riktiga testet i när man får spela Premier League. Mm. FA-cupen kan ju vem fan som helst nästan göra sist i. Men mot 15 ikväll, det blir ju spännande. Och en sak som jag är lite orolig för Kulusevski, och det är ju liksom Spurs form överlag och hur bra de kan vara överlag. Att det känns som att Spurs i vissa stunder har haft det är liksom tufft under Conte. De tar mycket poäng och så, men det känns som att om Tottenham går bra, då kommer Kulusevski göra en enorm succé i vår. Men det krävs att de liksom, ja, men tar sig upp en nivå till, att de liksom inte får kämpa sig till de här segrarna mot typ Southampton ikväll. Mm. Så det ska bli intressant att se vart de står sig nu efter lite uppehåll med lite ny injektion. Så det är väldigt taggad på att se hur det ser ut.
Ja, men för det var ju där som också var lite problemet i Juventus, eller en del av problemet i Juventus var just att Juventus har ju varit så fruktansvärt dåliga senaste men de har inte varit vad de har varit lite sökande i vad det är de egentligen ska göra, under Pirlo, så Allegri kommer tillbaka. Allegri har ju inte gillat Kulusevski redan från start och menat att han inte är tillräckligt mogen och allt sånt där. Så att, han behöver inte hamna i ett sånt läge igen att han, att de ska försöka knacka sig fram, precis som Pontus är inne på. Utan det hade nog varit fördelaktigt för honom om de hade kunnat se lite lättare ut, om man säger så. För att hur bra han än är och hur stor potential han än har, så är ju inte han den spelaren som kommer komma in och göra att allting blir mycket lättare för Tottenham. Han kommer kunna bidra till det, men det kommer inte vara liksom hans förtjänst. Så den spelaren är han ju inte än, och han behöver nog vara i ett lag där han får lite medvind en stund nu.
Mm. Men sagt, det är 4 matcher idag, 2 matcher imorgon och sen så är det matcher i helgen. Mycket att se fram emot äntligen för dig, Pontus. Vad glad jag blir för din skull. Att du var så ledsen att det var så lite Premier League.
Ja, jag har gråtit lite sömns.
Ja, förstår det. Någon annan match ni ser fram emot, som, förutom att Manchester United kommer för stryk mot Brighton på tisdag nästa vecka?
Chelsea-Arsenal i helgen.
Ja, det är fint.
Det blir kul. Sen det är väl det, jag ser väl mycket fram emot de här nya...
Är det verkligen Chelsea-Arsenal i helgen?
Var det inte det? Nu ska vi se.
I min app står det att den är uppskjuten, och det här har jag varit ledsen över. För Chelsea spelar väl någon slags klubblags-VM-match.
Ja, det gör de, spelar klubblags-VM. Bra, Therese. Ja, du ser inte fram emot den.
Dyker inte upp här på The Guardians fixture-lista heller.
Ja, nej, men jag ser mest fram emot de här ja, men, inom citationstecken, nya lagen som har liksom köpt lite spelare nu i januari, så man får se vart de faktiskt står. Men lite så här, se Everton under Lampard, kommer det förändra sig eller kommer han köra ner dem hela vägen till The Championship för första gången i deras 130-åriga historia.
Jag känner, jag har noll förtroende för att Lampard klarar det här.
Ja, vi har
noll förtroende för honom.
Väldigt spänd, väldigt kul.
Jag ser fram emot matchen mellan Pontus nya favoritlag och hans gamla favoritlag som spelas på söndag.
Ja, jag bävar. Mot Weghorst kommer ju göra hattrick. Mm. Han kommer äta upp Van Dijk.
Men det är ju en superkul match där, på tal om nya lag. Det är faktiskt Newcastle och Villa spelar på söndag. Så det är... Den blir rolig.
Det är faktiskt en jävla toppmatch. Synd att den är samtidigt som Burnley Liverpool. Men det är ju kul eftersom, ja, vart tar de vägen härifrån?
Verkligen.
Är det på det kontot?
Ja, det blir svinbra. Jag hade ingen mer. Jag är blank.
Nej, jag och Petter skulle ha en debatt om vem som är bäst av Phil Foden och Harvey Elliott. Men eftersom han inte är här, så då innebär det att han retirerar då.
Det är så faktiskt. Petter kunde inte vara med på grund av fullt rimliga skäl. Men vi ser det ändå som att han faktiskt gav upp.
Ja. Tyckte om du vill. Och jag vill, innan vi lägger på här, också bara passa på att be om ursäkt till Malin Hägg för att vi inte... Ja, dels framförallt till mänskligheten för vår fruktansvärda podd. Men också till Malin Hägg för att vi inte tar upp det senaste i Colleen Rooney, Rebecca Vardy-historien. Jag har inte hunnit läsa in mig tillräckligt på vad det senaste är, nämligen, för att känna mig bekväm med att prata om det.
Men då har vi samma cliffhanger.
Ja, men samma här. Det är lite synd. Uh-huh. Men jag har inte liksom läst in mig jättemycket, men det är väl någonting om att Rebecca Vardy har kallat Colleen Rooney för kant i någon så här WhatsApp-grupp. Vilket är superkul.
Jag behöver inte veta mer för att tycka att det är fantastiskt.
Åh, gud. På återhörande om den grejen nästa vecka. Alltså det här måste vi prata mer om.
Jag längtar efter när vi bara tar ett helt avsnitt och pratar om Rebecca Vardy och hennes gärning till fotbollen.
Ja, det kan det vi kommer vi göra snart.
Sån här reverse the When We Were Kings-avsnitt. Lite mer intressant.
Och med det så säger vi hej då. Jag säger tack till dig, Therese.
Tack,
och tack till dig, Pontus.
Tack till dig, Jocke.
Oh, gud, tack, vad snällt. Och tack till Petter för att du var med oss in spirit, säger vi. Bara för att snälla.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.